I fantasin är jag på väg till Spanien och se där. Jag ser för mig hur precis det var. Jag blundar och ser Spanien stå som en fästning i söder. En skyhög blå fästning. Och den är krönt med vandrande moln. Här nere, när man kommer ner här i slutet av Roussillon och närmar sig Pyrenéerna, då får man ett starkt intryck av att Europa tar slut. Man känner sig vara på väg in i Afrika. Men Frankrike slutar till att börja med här. Ja, här ser jag mig nu i fantasin ännu en gång på denna vägen genom Roussillon till den blåa fästningen där de romerska legionernas härväg går in. Men västgoternas var ju den vägen också, och arabernas. Och vi kommer till vårt ämne. Om den teorin håller streck, att i medeltida trubadurernas poesi och hela den strålande kultur- och levnadskonst som vi ju vet att den spreds ifrån Provence, om den var en gestaltning av den arabiska civilisationen, Då har den bokstavligen kommit ridande från Spanien in i Frankrike på denna vägen. Med arabiska riddare på vita hästar. Borgar och fästen från denna sagolika tidsålder står kvar, står i mängder kvar där nere. Runt om mig ser jag i fantasin landskapet med dess odlingar. Och de har nog inte förändrats något nämnvärt sedan Caesars dagar. Och jag ser i fantasin hur muselmanernas turbaner och mantlar och deras vita fullblodshästar avtecknar sig mot Pyrenéernas branta klippor och vinfälten i Roussillon. Det är minsann värt en vallfart, det vill jag lova. Den färdväg som jag nu här i tankarna återfärdas på, den byggdes 200 år före Kristus, så den är alltså 2000 år gammal. Jag hoppas att jag räknar rätt. På få vägar i Europa, det vågar jag påstå, har det utgjutit så många krigares blod som på denna väg. Nu är den nyligen permanentad för biltrafik och min Bugatti tycks njuta av denna fina väg. Sträck som de romerska legionerna tillryggalade på en dag försvinner nu på 25 minuter bakom min bil. Och medan motorn spinner och vinden från Medelhavet spolar in genom det öppna bilfönstret med sin ljuvliga svalka, så sitter jag i den mest behagliga ställning och studerar det sydfranska landskapet med städer, borgar, katedraler och broar. Människor som ler och vinkar välkommen. Boskap, fjäderfä, vinjobler, olivlundar, apelsinskogar och majsfält. Stora majsfält där bladen står som grupper av dels uppresta, dels brutna svärd, gröna svärd. Och blomvipporna, jag har varit med om att skörda majs fast i Sydamerika, så jag har en viss känsla för majsen. Dessa gröna svärd på majsen och så blomvipporna som strör sitt mjölstoft för vinden. Här nere där vi nu färdas i fantasin i södra Roussillon, där drar i Österhavet sin azurblå rand, glittrar i solen, brusar över sandrevlar och fjärilar och fjärilar. Fjärilar fladdrar och fladdrar och svalor ute på jakt och sjöfåglar lyfter och fäller bortom stranddyner. Det är en förtrollande färgfilm. Bilens 100 kilometer i timmen ger också en tjusande rytm åt scenerierna. Vi växlar och växlar. Och när jag behagar kan jag ju stanna. Jag kan stiga ur, jag kan tala med folk, promenera i gränder gå på platanskuggade nordspanska torg med små barer och lekande barn och gå in i svala kyrkor eller gå på fälter ett stycke ut och plocka fikon från träden i blomdoft från fälten. Spaniens blåa mur förvandlas efterhand när man närmar sig norrifrån. Basen blir åsar och kullar, klädda med järnek och sommargröna lövskogar. Och bakom kullarna reser sig någonting fantastiskt som jag önskar att alla människor i Nordeuropa kunde få se. Det är dessa skräcködlor utav sten med sina ryggar med taggar på 3000 meter upp i skyn. Det är alltså själva kordiljären på Pyrenéerna. Det som vittrade bergtorn skymtar över skogar där. Bergtorn, egendomliga formationer. Följderna av erosioner och naturligtvis eruptioner, jordbävningar. Man skådar djupt, man ser så djupt in i denna klara luft, ser man så djupt in i svepande dalstråk. Floder brusar fram i raviner, forsar omväxtar med vattenfall. Allt det som vi har förlorat i Sverige genom kungliga vattenfallsstyrelsen, närhet utan like, det brusar i Pyrenéerna. Men ännu står vi, ännu står här vid vägen, romarnas väg, står grupper av samma sorts mörka, serena pinjer som man minns från Palatinen och Kampanjan. Ja, jag säger det. Man har inte levt förgäves när man får göra en sån resa ännu en gång. I min ungdom, ja, då såg man knappt en bil eller en cykel såg jag här nere i min ungdom. Det var mest klövjeåsnor, mulor, hästar och oxar som jag mötte. Ett och annat grevligt ekipage med vapensköld på vagnstörrar och krönta namnskiffer på hästarnas mundering, såg man förstås. Och så dessa spanska lantarbetare. De spanska lantarbetarna som var på vandring till franska skördefält. Ha, där gick de i solsteket med svarta hattar, korta svarta jackor av kläde, eldröda magölar av flanell, tjocka sammetsbyxor i 30 graders värme och tygskor med sulor av hampa. Det var det bästa de hade förresten. Dessa spanjorer, minns jag, hade blåsvarta skäggbottnar, sorgsna ögon och gula insjukna kinder. De rökte och rökte, eller rullade, svarta cigaretter. De bar knyten med bröd och lökar. Vid gördeln hade de en lädersäck med vin. Över axeln bar de en tjock filt av ylle, den så kallade alforja. La alforja, som var omisslig för varje arbetare. Och jag minns hur de sjöng. Jag minns en gång som jag satt vid landsvägskansen och de närmade sig en grupp. Ett arbetsgäng, vad de kallar en quadrilla på spanska, som närmar sig. Och hörde de sjunga halvt i stämmor också, eller i någon slags antifoniskt. Så de äldre sjöng och så sjöng, sen sjöng de yngre. Och de sjöng så här, det fastnade i mitt minne för alltid. Sobre la nieve escarchada encontré esta madrugada una palomita helada que el viento la había extraviado sobre la nieve escarchada. Ja, så sjöng de, och de bar mycket vida hattar. Eller också hade de ett brokigt tyg som var virat runt om skallen på arabiskt, nästan arabiskt, kvasi-arabiskt sätt. I ena handen förde de en stav. I den andra så förde herdarna, inte arbetarna, utan herdarna som också kom, som jag mötte på samma väg. De hade verkligen syrings, pipan i sin ena hand. Dessa herdar jag såg där, jag har fått återse en sån herde efter så lång tid. Det var någonting rörande. Vad är det som ligger i detta? Herden och fåren, det är någonting oändligt. Det är som om det vore en omistlig poesi för människan i detta med herden och hans får. Dessa herdar, spansk-franska herdar på gränsen som gick i spetsen för sina får. De blåste av och till fem toner på denna pipan. Deras slängkappor, de blåste dem. Deras slängkappor var grönsvarta och lappade, och de bar dem med osökt värdighet, minns jag. Hela deras apparition gav på mig ett intryck av tidlöshet och sorgsen frid. Det minns jag att jag skrev ner för länge sedan i en av mina anteckningsböcker. Likaså mitt på vägen där bilarna nu blänker och ilar mötte man vallpigorna. Le pastorelle. De gick bakom tjurar och kor. Oxar också. De hade solhattar, uppsköttade kjolar, och i handen hade de lövade spön av Daphnes träd. Ja, när man beskriver detta så verkar det kanske på lyssnarna som en slags säverporslin. Men verkligheten var bonsk. Verkligheten luktade svett, för att inte tala om gödseln. Den soltorkade som yde på landsvägen, och den färska gödseln som boskapen serverade här innan på löpande band. Åsnor med grönsaker och hästfor med pinnved, klöver, hö och vinfat. Allt detta som hör till Sydeuropa. Det möter man visserligen fortfarande, det ser man fortfarande. Men herdarna och vallpigorna håller sig till fälten och stigarna med sina djur nu för tiden. Man upptäcker dem och man känner den femtoniga skalan och hör herdens flöjt. Så tänker man, där bakom de där låga träden och oliverna, där tågar de nu fram. Och går man då ut i fältet eller på stigarna som ligger vid sidan av de stora riksvägarna, så ser man samma bild som för 50 år sedan. Och för 700, för 800 år sedan. Därför den bilden, den pastorala sydeuropeiska bilden, den har aldrig ändrats. Den har alltid varit likadan i klädsel, musik, levnadssätt och boskap. Nu har ju motorerna, nu har ju bilarna erövrat romarnas väg, som också var västgåternas väg och morernas väg, och de emigrerande trubadurernas väg, och de utstötta klärkernas, de syndiga prästernas väg, sagoförtäljarnas väg, jonglörernas, lindansarnas och många formidabel stråtrövares väg, skulle jag tro, till lyckan och undergången. Eller till lyckan, eller till undergången. Men för mig ter sig, när jag nu i tankarna upprepar min sista spanska resa, så ter sig för mig verkligen, det måste jag säga, strömmen av bilar och motorcyklar, den ter sig för mig lika vacker, lika romantisk som det gamla. Som jätteskalbaggar och envisa som skalbaggar ilar de lackskimrade vagnarna fram, och de hjälmprydda motorcyklisterna flyger som stora getingar, riddare. Getingar som ser ut som riddare flyger fram i kurvorna med en lutning, med en vinkel som imponerar genom sin ställning till marken. Och här söderut, här har kvinnorna på bakpallarna kjolar. I motsats till vad katolska kyrkan har avsett med förbud för kvinnor att åka i shorts, så visar cykelriddarnas dampassagerare just det som de skulle dölja. För kjolarna står vindstinna som fallskärmar, heter det väl. Högt över deras bakdelar, och hela komplexet är en återspelning av den antika skulpturgruppen som visar den sköna kvinnan i Europa ridande naken på en tjur. Och det tycker jag som gammal ryttare är en ganska aktningsvärd och skön prestation. Den väg som man nu i fantasin återupplever, det är Hannibals väg. Det ska vi också tänka på. För här är Pertuspasset där jag ska in. Och i det kom Hannibal ut, kom han hit åt. Kom han in i Gallia Narbonensis med sina elefanter på väg till Rom. Fantastiskt. Och här går gränsen mellan Frankrike och spanska Pyrenéerna. Passet skär gränsen på endast 290 meters höjd. Det kan jag tala om för den som tror att han måste upp i korkskruvar. Man märker inte någon vidare höjning. Man märker att havet blir överskådligare just innan man kör in. Men man som sagt var på 290 meter går man in i Spanien. Det är ett djupt pass ungefär. Mycket djupare än i Alperna. Det motsvarande i Alperna som kallas för någonting Bolzano. Men det är fransmännens stolthet att några få mil öster om detta pass så reser sig Mont Canigou på franskt område 2785 meter över havet. Nu är saken den att Mont Canigou, som många vallfärdar till, det är ett fjäll som är värt att säga några ord om. Det anses ju vara ett av världens skönaste och märkvärdigaste fjäll. För innebyggarna i Roussillon är det folkvisornas berg. Toppen har fyra granitpikar och de är formade som huggtänder. Och mellan dessa huggtänder ligger en sjö. Jag vill minnas att det tar närmare två dagar att nå upp till fjällsjön på bergets topp. Om man går ifrån Vernet Le Bain. Detta mångbesjungna fjäll har fängslat mig redan i min ungdom. Ja, det har fängslat mig nästan mer än själva Etna. Om jag bortser från Etna som fond i Taorminas amfiteater förstås. För 35 år sedan började jag en beskrivning på hexameter över Mont Canigou. Men under arbetets gång så fick jag minsann veta att provensalska, narbonensiska, katalanska, aragonesiska, bearnska diktare ifrån på och sångare ända uppifrån Bordeaux, gaskonjare då, och portugiser från Lissabon hade författat utmärkta dikter om Mont Canigou. Då la jag ner min penna och blev glad över att allt detta redan var gjort. Liksom jag fortfarande alltid glädjer mig över att någonting som jag har tänkt göra blir gjort av någon annan konstnär så att man slipper att göra allt själv. Vid foten av detta fjäll som man nu talar om är växtligheten afrikansk. Där blommar till och med vild agave. Och högre löper ett avgränsat band med subtropisk flora. Man kan alltså på höjden uppleva hela världens klimat norr om ekvatorn. Upplever man där i ett berg i Pyrenéerna genom att gå nerifrån och upp 3000 meter. Nog är det märkvärdigt, nog är det ett skolexempel. Man borde ju låta barnen i folkskolan falla dit innan de kommer in i läroverket och blir fördärvade med sin ärelystnad. Medan de i folkskolan har fantasi, varför inte släppa ner dem och vandra upp genom alla klimat på detta berg, va? Ja, klart och tydligt vidtar sen där uppe de sommargröna lövskogarnas bälte. Dessa sträcker sig ju hos oss i Europa från Malaga och till Kalix kan vi säga. Men här ser man alltihop på 3000 meter nerifrån uppåt. Och kommer dessutom upp till en sjö som ligger på toppen av ett berg. Det är ju fantastiskt. Ja, efter den där lövskogsgränsen som jag talade om så måste jag ju säga förstås att kommer granen, lövskogen går inte ända upp inte. Utan så kommer granen, tallen och fjällfloran. Och blåbär har jag plockat på det berget. Jag tyckte förstås, för då var jag på den tiden, skulle allt svenskt vara bäst. Jag var uppfostrad så. Så då tyckte jag, ja, för all del är ju blåbär, men inte är de så fina som våra blåbär. Och det kan jag ju säga ännu en gång, att så fina som våra blåbär på Sjösala, det är de ju inte förstås. Men de duger. Slutligen så står vandraren inför de fyra, jag ber om ursäkt, de fyra gigantiska uppåtvända huggtänderna av granit på toppen. Och emellan dem så öppnar sig fjällsjön som gapet på en hund. Och då förstår man varför berget heter Canigo, för det kommer av canis, det latinska ordet för hund. Ja, snöfall, smältande is, regn rusar från Canigo som floder och vattenfall ner i Frankrike och Spanien. Och de vackraste vattenfallna vågar ingen röra, därför att vattenfallsstyrelserna i Sydfrankrike och Spanien vågar inte såra folkets känslor. Den röda jorden i Roussillon och Alta Catalonia, den kan tacka Canigo för det härliga skörda den bär. Liksom vi förr kunde tacka till exempel Skåne för att storkarna var där och för att det var så mycket blommor och så vackert i dälderna. Det är borta. Vi har dikat ut våra vatten och sanden blåser snart över alla våra fält. Ja, men jag måste, istället för att propagera för ett förståndigare sätt att behandla en rik natur som hos oss redan börjar bli fattig, så måste jag återvända till min, vad ska jag kalla det för, till mitt program som är de provensalska trubadurerna. Deras överlägsna civilisation och kultur, kom den från Spanien dit jag är på väg nu i tankarna på nytt? Eller rättare, jag befinner mig, eftersom jag nu har passerat gränsen och färdas genom katalonska Pyrenéerna, fortfarande på romarnas härväg till Barcelona. Folkspråket här i Roussillon, det är katalanskan, ett systerspråk till provensalskan. Katalanskan är rik på folkvisor som folket dagligdags sjunger. Men i den utpräglat provensalska poesin har Katalonien det ändå ingen tradition. Det är ganska märkvärdigt, trots att språken är så nära släkt inbördes som danskan och svenskan. Och trots att Galicien och Portugal, som inte gränsar till Sydfrankrike, ja, själva Kastilien under Alfons den tionde var, såsom det omvittnats, glödande härdar för den provensalska lyriken och livsstilen. Veteligen inte genom arabisk inspiration direkt, men däremot omedelbart på grund av provensalska förebilder, då det var på modet att diktarna reste ner och gästade spanska kungar och hertigar. Nåväl, dessa besynliga motsatsförhållanden kan ju den intresserade börja studera. Jag ska inte bli för mångordig om just detta, som är mer en facksak. Varje svensk som vill förklara hur våra egna folkvisor och Europas hela lyriska diktning uppstått ur medeltiden måste i alla fall först lösa gåtorna kring den provensalska poesins härkomst och utbredning. Där bottnar nog det lilla vi har av poetisk kultur. Färgad hos oss naturligtvis av vår natur och vår naturkänsla. Men någon annan skola, någon annan egentlig uppfostran än den sydeuropeiska och den som kom från Medelhavet, det har vi inte. Det ser man ju på vikingarna som reste ut och förstörde hela Europa när det var som vackrast under romansk tid. Nu rullar jag emellertid fortfarande i mina tankar över en bro och befinner mig i Gerona. Gerona har jag varit så förtjust i sedan jag var pojke, för jag kom dit mycket tidigt i min ungdom, kom jag till Gerona, som är en stad mellan bergen och brusande floder vid foten av Pyrenéerna. Denna medeltidsstad är förresten berömd för sina vackra kyrkor, framförallt sin vackra katedral som ligger så underbart på en höjd ovanför torget. Inte olikt som i Uppsala, ganska likt som i Uppsala. Under stora plataner på torget förresten kan jag tala om att det ligger en restaurang med friluftsbuffé i spansk stil. Sån där lång buffé med plataner utanför där man går och promenerar utanför och beställer en rätt som serveras på en utslagen lucka, ungefär som ett marketenteri i fält. Där bodde den svenske målaren och folkloristen Bertil Damm. Ja, han bodde där praktiskt på själva restaurangen i ett litet rum uppe under taket. Och så åt han där nere och var mycket förälskad i en av döttrarna som jag nu träffade och som hade två vackra döttrar på nytt som jag mycket väl skulle kunna ha föreställt mig att bli kär i om jag hade varit intresserad för sådant. Emellertid kan ni tänka er att jag står där, min gamle vän Bertil Damm, och först jag kommer fram och pratar med dem och så säger jag det att aquí se via venir el artista Sveco Bertil Damm. Seguramente. Usted lo conoce. Sí, seguro. Och så förklarar jag att det var en av mina bästa vänner. Följer man den att jag fick inte betala min förtäring så var en bläckfisk och en flaska vin. Jag fick tag i en bläckfisk så pass stor ungefär som min högra hand utbredd. Och den tog de och stekte. Och till den så fick jag en liten kvarting av det lätta pyreneiska vinet och stod där då i värmen och drack på det där med ett glas kallt vatten till. Jo, sa jag, Bertil Damm, han kom minsann in i konstakademin i Sverige, Academia Real de Arte i Stockholm. Sa de. Och då så sa mamman, tänk du. Haha, sa mamman till den flickan som han hade varit kär i. Bertil Damm, han sjöng alltid efter midnatt och fram till klockan ett när han var på fest. Så sjöng han alltid sedan hemma i Sverige en spansk visa. Det brukar ta honom en halvtimme att utföra hela visan med tillsvarande spansk dans. Han dansade då och knäppte med fingrarna eller också med kastanjetter. Visan som han sjöng på en timme bestod i alla fall bara av 11 ord. Och denna visa eller cantar i spanjol, den kan jag och den sjöng jag för dem nu där nere så att tårarna strömmade och skrattet yde kring dem när de fick höra mig, landsman till Bertil Damm, sjunga hans tokiga lilla ritornell. Som hade med han llevado porque robado de una niña el corazón. Me han llevado porque robado de una niña el corazón. Me han llevado porque robado de una niña el corazón. Me han llevado porque robado de una niña el corazón. På svenska så skulle det väl vara man har bortfört mig i fängelse därför att jag stulit från en flicka hennes hjärta. Ja, när jag nu stod där vid Bertil Damms buffé och dottern i huset serverade mig friterad bläckfisk som jag redan talat om och vin och katalan, då slog det mig plötsligt var jag fått melodin till Nigande vals. Nigande vals, den hade jag fått från Gerona via Bertil Damm när han dansade på min ateljé i Stockholm. Jaha. Jag tror förresten att en stor del av våra svenska folkvisor har tillkommit just på det sättet. Konstnärer och spelmän vandrade ju vidare omkring under medeltiden. På 10- och 1100-talen och ända fram till vår folkungatid. Ända fram till Birgitta, den heliga Birgitta, folkunga damen Birgitta Pedersson. Nej, Birgitta Birgersson menar jag. På 10- och 1100-talet så var ju en samvaro mellan hantverkare, artisaner man kallar, spelmän och vandrande skolpojkar och banditer och herdar och vallpigor och nyfikna krögare. Enligt min personliga uppfattning så var ju en samvaro mellan dem en afton på ett värdshus. Det var väl otänkbar utan sång, spel och dans. Någon annan folklig nyhetsförmedling än vaganternas. Det hade de väl inte. Det fanns väl inte någon slags underrättelseväsen annat än mellan kungar och hertigar. Och möjligen mellan skojare, värre skojare än dem. Någon annan folk i nyhetsförmedling i alla fall fanns väl inte än vad som berättades från någon som kom resande. Allmänheten var ju analfabet, en sak som vi ska tänka på. Praktiskt taget ingen kunde ju läsa. Även de präktigaste människor var fullkomligt okunniga om alfabetet. Även skulle jag tro att de vandrande kyrkmålarna som har målat så mycket i Sverige. Vi ska inte glömma att vi har utomordentliga kyrkor, framförallt på Gotland men över hela Sverige. Har vi ju från 1100-talet våra vackraste byggnader. Och som alltid kommer att bli våra vackraste byggnader, för allt det andra förstör de ju. Det enda som vi får bevara så är det ju de kyrkorna. Och som... skönhetsråd och andra institutioner har tagit vara på så att det finns någonting av kultur som berättar om kultur i Sverige. Det är från 1100- och 1200-talet, alldeles som i Frankrike och Spanien. Vad som kommer sedan i vårt land är ju inte mycket att hurra för, tycker jag. I alla fall så hade de ju på medeltiden ingen kunskap i läsning och skrivning. Och de där målarna, de målade visserligen änglar och helgon och de världsliga förstarna och djävlar och sånt. Och de satte deras namn under sina fresker och säckomålningar och ett annat ordspråk där det står hur bra det är i himlen och hur hett det är i helvetet. Men till denna morala litteratur fanns ju förlagor som klärker. Hade präster och munkar hade skrivit på beställning av furstar, hertigar, baroner och grevar som hade fört ett ogudaktigt levande och börjat ångra sig när de kände att de fick gikt och att magen inte längre tålde deras frosseri och mängder med vin som de drack. Då började de tänka på att de skulle till himlen istället för till helvetet. Och då hittade de på de där deviserna som står i de gamla kyrkorna även här i Sverige. När folk som inte kunde läsa och skriva kommer tillsammans på resande fot, vad uppstår då? Då uppstår omedelbart ett livligt berättande. Därefter uppstår väl ett sångutbyte. Och sedan så börjar väl någon att spela på ett instrument. Kan inte du spela på ditt instrument? Ja, och så börjar de spela. Ja, så blir det mera sång och så blir det mera spel. Och bäst som det är så börjar någon att dansa och så dansar allihop. Och så blir det spel och sång eller dans efter försång och handklappning med ritornell i kören som ju är ringen av de dansande resenärerna. Ja, det finns ju länder. Jag har själv rest i våra dagar tusentals mil till häst i länder där större delen av kringströvande människor var analfabeter, liksom här på medeltiden, och där de sociala förhållandena behöll feodalismens prägel. Faktiskt 700-talet. Där de religiösa, bukoliska och bakanaliska sederna var oförändrade sedan medeltiden. Det är från egna upplevelser under dessa resor och naturligtvis också från den resan som jag gör nu som jag drar mina slutsatser till den tanken att det är i sammanträffandet mellan de analfabetiska resenärerna, det är sammanträffandet mellan dem och dansen och spelet som folklyriken har uppstått. framförallt den berättande. I våra dagar, hur är det då? I huvudsak är reselivet i våra dagar ett kanaliserat turistliv, skulle jag vilja säga. På uppsamlingsställena, som det heter, hopas folk av alla sorts raser och nationer. Alla är läs- och skrivkunniga, och när alla har samlats sitter alla tysta och läser eller skriver brev. Något ömsesidigt folkligt utbyte kommer inte i fråga. Och den manliga turisten från den nordiska landen läser helst sitt hemlands tidningar även när han dinerar i Gerona med sin fru. Där har vi skillnaden mellan medeltiden och 1950-talet. Och vad sjöng högtalaren på Grand i Salamanca? Hur låter den amerikanska jazzen som ni dansade i Aix-en-Provence med fru Grönberg? No importa, svarar spanjoren. Det spelar ingen roll. Han har rätt. Och alldeles naturligt att en maskinellt och kommersiellt betingad folkvandring häst och tvärs fram och tillbaka till att börja med går på längden och bredden och inte på djupet. De nutida stora musikfesterna, folklorremässorna, konst, teater och filmuppvisningarna i Paris, Cannes, Aix-en-Provence, London, Skottland, Holland, Centraleuropa, Barcelona, Venedig, Firenze, Roma, skulle de då kunna tänkas möjligen vara någonting som man har hittat på, men som det inte finns någon efterfrågan på. Tvärtom. Behovet att gå på djupet har länge legat förtvivlat latent i turistmassornas själar, det tror jag. Inga högtalare, ingen mondän Grand Hotel-dans, den må vara aldrig så förträfflig i och för sig, kan stilla den längtan som tusentals turister måste känna under resor till exempel i trubadurländerna. Den nämligen att få veta hur dessa länders underbara kultur och poesi egentligen kunde uppstå, utvecklas, spridas och spridas även till deras egna förfäder i långt avlägsna länder. Så att vi idag kan gå in i en kyrka byggd på 1100-talet i Sverige och lyssna till romansk musik. Ja, och hur ska de själva då, dessa sena tiders barn, hur ska de själva i sina hjärtan och själar, hur ska de få erfara strålarna från detta, strålarna av detta eviga ljus? Hur ska det tränga in? Hur ska det lysa? Hur ska det värma? Hur ska det trösta dessa förslitna, irrande turister? Och hur ska det lugna, framför allt, hur ska det lugna dem? Någon sa, kom nu inte med kyrkan och religionen också. Människan av idag är sin egen gud. Det är kanske sant, svarar jag. Men det står skrivet hos det gamle att om lugn ber jag även gudarna.